Lukas 10, 23. Den barmhärtiga samariten. När de var ensamma vände sig Jesus till lärjungarna och sade: saliga är de ögon som ser det ni ser. Ty jag säger er, många profeter och kungar ville se vad ni ser, men fick inte se det och höra det ni hör, men ni fick höra det. Då kom en lagledd fram och ville snärja honom och frågade: mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sade till honom: vad står skrivet i lagen? Vad läser du där? Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sade till honom: du svarade rätt, gör det så får du leva. Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: vem är då min nästa? Jesus svarade: en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värdshusvärden och sade: sköt om honom, och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa 3 tycker du var den nästa för mannen som hade råkat ut för rövare? Han svarade: den som visade honom barmhärtighet. Då sade Jesus till honom: gå du och gör som han.
Gå du och gör som han, avslutade Jesus de här orden med. Den här berättelsen är ju faktiskt väldigt aktuell i vår tid, när vi möts av våld och aggressivitet, droger som bara ökar. Och den människan, den nästan som vi kanske finner längs vägen, kan vara både aggressiv och påverkad av just droger. Så här är det ju en avvägning i just det här: vad gör jag i den här situationen? Vad skulle jag ha gjort? Och jag tänker också så här: vem är min medmänniska? Vem kan jag vara en nästa för? Och Jesus, han är som alltid fantastisk med sin pedagogik. När han möter en människa som kommer ibland för att snärja honom, som vi ju vet att laglärda ofta försökte göra, där det står om i evangelierna, så gör han det så fantastiskt att han själv ställer frågan tillbaka till den som har frågat honom. Och den får också hitta svaret hos sig själv. Jesus, han börjar med att säga att lärjungarna är saliga som får se det de nu ser. Varför är de så saliga då? De här lärjungarna som var både det ena och det andra, ibland ganska så bedrövliga, precis som du och jag kan vara. Inte alltid så ädla känslor är det ju som vi bär med oss. Och naturligtvis gjorde inte lärjungarna alltid det heller. Men de var saliga för att de fick gå på nära håll tillsammans med Jesus. De fick på plats uppleva det som både kungar och profeter och det som kung David hade profeterat om och förutsagt. Det fick de nu gå tillsammans med Jesus och se uppfyllas. Och även om lärjungarna var ögonvittnen och hade den stora förmånen, så vet vi ju att vi också på människors vis, precis som lärjungarna här, behövde tid att gå tillsammans med Jesus och lära sig och förstå vad det var han egentligen menade. Och det står ju så också i Bibeln att våra ögon ska öppnas steg för steg, eller att slöjan ska lyftas bort. Och att det tar tid, och det får vi också ha förbarmande med både oss själva och med andra människor vi möter, att det inte alltid är så enkelt att se. För vi ser ju inte alltid med trons ögon på livet och det som Jesus faktiskt vill göra genom dig och genom mig. Och det han vill verka i och genom oss ut till andra människor. Ibland så kanske du, precis som jag, misströstar och tänker, är det ens möjligt? Herre, kan jag verkligen förvandlas eller förändras på det sättet så att jag kan bli en bättre medmänniska? Vi har många snäva tidsramar. Det är mycket som kommer före och som vi tycker att vi behöver göra först. Och ibland så tänker jag att när vi till slut kastar oss på Jesus och ur djupet av vårt inre söker honom och ur djupet också av vårt hjärta ber om förlåtelse för sånt som vi känner att vi har gjort fel eller missat, så kommer han och börjar att forma om vårt hjärta gång på gång. Och då tänker jag faktiskt, bara just nu kommer jag på den här boken av Frank Mangs, ni vet, den här underbara förkunnaren som inte lever längre, men som också har skrivit en bok som heter Han begynte om igen. Han började på nytt att forma lerkärlet. Lärjungarna, de var saliga. De fick vandra nära tillsammans med sin mästare och herre. De fick se och vara med om det som han gjorde. Och på så sätt så formades de mer och mer och förbereddes för de uppgifter som väntade. Men vi vet, även lärjungarna var nybörjare, precis som du och jag, på den här resan. Jesus igen, han får med så mycket härligt när han ger oss en illustration av något. En underbar pedagogik som jag önskar att jag själv, som är pedagog i hälsopromotion som det heter, eftersom jag har jobbat med hälsa och friskvård så är jag hälsovetare också, har inte alls den pedagogiken utvecklad så bra inom mig som Jesus har. För Jesus, han har en pedagogik som sätter spår och hjälper oss att tänka om, men inte bara tänka med hjärnan utan att också tänka med hjärtat. Och speciellt så tycker jag nog att han är fantastisk när han ska sättas på prov, som han ju görs många gånger utav någon laglärd som tycker sig att själv leva kalenderfritt efter den lagen som han följer. Och frågan som den här laglärde ställde till Jesus i den här stunden, det är: vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus ställer tillbaka en fråga till honom. Vad står skrivet i lagen? Vad är det du läser där? Och vi vet, och Jesus visste, att den här laglärde, han kan det första budet utan och innan. Det har han helt och fullt klart för sig vad det handlar om. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd. Och så din nästa som dig själv. Där är svaret. Och Jesus säger, rätt så, gör så, så får du leva. Så får du det eviga livet. Så svaret som Jesus egentligen ger, om man nu ska bara förkorta ner det snabbt och lätt här, det är att följer du det här första budet med hela ditt hjärta, med hela din själ och ditt förstånd och din kraft, så ska du få evigt liv. Men i allt det här så tycker jag ändå att det svåraste av allt, om jag går till mig själv, så är det svåraste att jag kan tro att jag älskar Herren på det här sättet. Att jag söker honom av hela mitt hjärta. Jag vill göra det, men jag gör det inte alltid. Jag vill älska. Men så kommer ju det som jag tycker är allra svårast i det här första budet. Och det är när han säger, älska din nästa som dig själv. Då ställs i alla fall jag på prov. För min nästa är alldeles nära mig. Min nästa finns på min arbetsplats. Min nästa är min syster. Och min nästa är kanske den här alkoholisten som jag mötte i fredags efter jobbet. Och då blir allting med en gång så där konkret och tydligt. Hur svårt det faktiskt är att älska på det sättet som Jesus ber oss om att göra. I fredags så gick jag in på Clas Ohlson i Frölunda. Frölunda torg har ju fått lite utökade affärer nu. Jag skulle köpa en lampa hem. I rulltrappan framför mig står en man som är förfriskad och som står och mumlar en massa. Han vet inte vem man pratar med, för det är ingen annan där. Och jag förstår ju då att han är påverkad av alkohol åtminstone. Och då blir jag lite sådär stel där jag står bakom och tänker att ja, jag håller mig lite bakom, så behöver ju inte jag hamna i synfältet för honom åtminstone. Men den här mannen, han är liksom ganska glad och han vänder sig om och så börjar han prata med mig och säger någonting. Och jag bara känner att jag bara måste le mot honom och säga tack eller vad det nu är jag säger. Jag kommer inte ihåg det. Men mitt hjärta tinar upp av hans sätt att vara mot mig. Och så säger han bara de här orden, vilket man kan bli överraskad av. Vad vacker du är! Va? Hur ofta får man höra det av en främling som jag hade tänkt att jag kanske inte överhuvudtaget skulle befatta mig med eller ha någon som helst kontakt med? Han gav mig någonting som han inte alls behövde göra. Det svåra för mig och kanske för dig också är när det här kommer så nära och han säger, älska din nästa som dig själv. Berättelsen handlar ju om en man som blir slagen till marken av rövare och han blir rånad på allt, står det. Halvdöd ligger han där och kan inte ens röra på sitt huvud. Om jag skulle gå förbi honom så kanske jag skulle tänka att den där har fått i sig alldeles för mycket att dricka. Eller han kanske har fått i sig en annan drog. Han får skylla sig själv. Kanske är jag på väg till kyrkan. Jag har inte tid att stanna. Jag ska ju predika. Men ändå så tror jag att jag skulle känna mig illa till mods och någonstans inom mig till och med känna att det är Herren själv som jag går förbi. Och det han ber mig om att göra när han säger älska din nästa som dig själv. Och det blir så illa det här när vi läser att det är både en präst och en levit, alltså en tempeltjänare, som struntar i mannen. De ser honom men de går förbi. Och jag tänker, vad är egentligen gudstjänst? Vad är det att vara i tjänst inför Gud? Kan det här vara den gudstjänst som Gud vill att vi ska leva i? Att möta min nästa, där jag går fram. Jesus går aldrig förbi dig. Inte heller den här illa ansedde samarien går förbi honom. Vi vet ju att samarien var ett blandfolk av hedningar och judar. De hade sina egna gudar som de tillbed, bad, samtidigt som de trodde på Israels gud. Och därför så passade de inte in i den rättrogna skaran. Men den här samarien, han klarar inte att bara gå förbi, utan förbarmar sig över den slagne mannen. Han tar hand om hans sår och han förbinder hans sår. Och sedan lyfter han upp honom på åsnan och vidare till ett värdshus där han fortsätter att ta hand om mannen. En främling går förbi. Han är på väg någonstans. Han ser en man. Han stannar och han förbarmar sig över honom. Nu tänker jag på någonting lite enklare och jag tänker på att för oss som läser GP, jag läser den ibland, inte så ofta, men jag vet att i GP och även i andra dagstidningar så ser vi ibland att det står dagens ros, där man kan skicka in en hälsning eller tack för någonting som har hänt. Inte allt för sällan i den här dagens ros så är det någon som tackar för att de har blivit omhändertagna, kanske i ett olycksdrabbat ögonblick. Någon som har tagit dem till sjukhuset till exempel om de har ramlat och slagit sig, eller någon som har tagit hand om deras mobil eller telefon och lämnat tillbaka det. Och då tänker jag igen, det här är ju någon som vill vara en nästa för en annan. För någon helt okänd har stannat och tagit sig tid för en människa de faktiskt inte ens känner. Och den här samarien, Han valde att stanna hos den skadade mannen, i alla fall i det akuta skeendet, vill jag också lägga till. Och det finns goda medmänniskor som faktiskt gör det här idag. Det måste vi se mitt i allt det här som händer med både misshandel och att drogproblematiken ökar. Jesus vill jag också säga till oss, för jag vill inte tynga någon enda av oss, och allra minst mig själv. Han hade också gränser som människa. I alla fall satte han upp ibland gränser för människor som kom i hans väg. Det står att han blev både trött och hungrig och att han behövde dra sig undan för att vila och tala med sin far. Och det gjorde han inte av brist på kärlek, utan det gjorde han för att kunna fortsätta ge. För jag tror att det kostade även Jesus när han gav. Det var inte bara på ett lättvindigt sätt som han klappade någon på axeln och sa: "Bli frisk." Vi minns berättelsen om kvinnan med blödningarna som sträcker sig efter hans hörntofs och där han känner och säger att kraft har gått ut från mig. Det kostade även Jesus. Jesus kom till oss och blev som en av oss. Och därför hade han också vissa begränsningar som människa, även om han är gränslös, som den uppståndne Jesus Kristus som vi känner honom. Samarien här, han gav av sin tid till mannen som låg i hans väg. Han tar ett ansvar för det som egentligen varje människa som bär barmhärtighet med sig. Men han överlåter också åt värdshusvärden att ta hand om mannen, medan han ger sig av på de ärenden som han redan hade inbokat och som han också måste göra, som också var viktigt. Och så lämnade han en slant för omhändertagandet. Och så tycker jag att han visade ett jätteansvar. Alltså, det ska jag erkänna, det är inte säkert jag hade gjort det. När jag säger, eller han säger, att jag kommer tillbaka på tillbakavägen. Och då betalar jag om jag är skyldig mer. Men var vänlig att ta hand om honom tills dess. Så sunda gränser, det gäller också för dig och mig. Jag tror inte Jesus säger att du ska göra allt vad andra människor vill att du ska göra. Då skulle vi snart bli både trötta och känna oss sönderslitna i olika människors behov och önskningar. Men vi kan lära oss genom att se hur Jesus gjorde när han under sina 3 år som var offentliga på jorden gick tillsammans med sina lärjungar. Jesus, han vet hur viktigt det enkla och det lilla är. I mötet med en enda människa ger han mycket tid. Jag har sett det i evangelierna att han kan sätta sig ner vid brunnskanten och möta den som ingen annan vill möta och ge den människan av sin tid. Så är det också med dig och mig, att i olika tider så är kanske våra medmänniskor olika nära. Oftast är det ju familjen som vi lever närmast under längst tid. Men så har vi också vänner, vi har arbetskamrater, vi har skolkompisar, bekanta och folk som bara kommer i vår väg under kanske korta perioder eller olika perioder i livet. Och vem vår medmänniska är beror på kanske vilka som är närmast oss under en viss tid. Jag har en syster som fick ett cancerbesked för 1 år sedan. Det var riktigt illa när de öppnade hennes mage och läkarna sa att det finns ingen tid egentligen. Och vi var väldigt, vad ska jag säga, ni vet hur man blir chockad och man blir så ledsen. Men tiden har gått och de har lyckats få bot på själva cancern, även om det fortfarande finns ett stort, stort sår på hennes mage som inte växer igen. Och där hon får ha vissa saker, hon får ständigt ha vård och hjälp och det är jättetufft för henne. Men det har stillat sig för oss i familjen, för vi har ju också lärt oss att leva med Lena så som det är idag. Även om det är svårt ibland att vara nära henne, för man ser att hon lider. Ständigt dropp, hon kan inte äta så hon måste ständigt ha mat via dropp och även morfin. Jag hade en kamp med Gud i höstas. Jag vill vara ärlig och säga det här, för jag tror det också handlar om dig ibland, att det händer. Och jag känner så här att Gud, jag orkar inte se henne lida på det här sättet. Och hennes man, min svåger, han är ofta ute och reser i sitt arbete. Och han har ett sånt arbete. Och här i våras så har han varit borta i 3 veckor i omgångar. Och då kan inte hon vara ensam på nätterna. Och då är det ju vi som är närmast. Vi är hennes familj. Och jag kände mig så trött och bara kände så här, men Gud, jag orkar inte detta. Och så ska jag åka till Reningsborg tidigt på morgonen. Och så var det snöglopp, för de bor norr om Göteborg. Och ni vet hur det är. Jag hade världens ursäkter och pratade med Gud om detta. Tills Herren med stor kärlek och stor barmhärtighet och inte en enda fördömelse bara säger till mig de här orden ur, är det Matteus? Han säger, Matteus 25 och 36. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Och det var så mycket kärlek i de orden. Så jag fick bara säga, Jesus, det är klart. Hon är min älskade syster. Inte ska jag klaga, som är frisk, som har ett arbete. Och som faktiskt får nåden att kunna finnas som en medmänniska. Det som jag klarar. Nu är det inte varje natt, men det kan bli ett par nätter i veckan eller något sådant. Och plötsligt så blev det enkelt. För Herren mötte mig. Och han gjorde inte det med en dom, han gjorde det med kärlek. Så kanske är det Lena som är min närmaste medmänniska under den här tiden. Jag älskar henne jättemycket och jag vill inte missa om det är mig han talar till genom den här berättelsen. Den gyllene regeln i Matteus 7 och 12 säger: allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Så vill du bli förstådd, försök att förstå andra. Vill du bli tröstad, så trösta andra. Vill du bli behandlad väl, behandla andra väl. Behöver du vila, unna också då andra vilan. Vill du ha hjälp att komma närmare Gud, hjälp andra att komma närmare Gud. Den gyllene regeln behöver vi ge ett ansikte, en barmhärtighet som mynnar ut i en handling. Annars är det inte barmhärtighet. Och det handlar inte om vem som är min nästa egentligen, utan det handlar om att jag själv visar mig som en nästa. Och vi har Jesus som har hos oss, som hjälper oss att förverkliga det som han kallar oss till. Orden i Lukas 10 här avslutar Jesus just med orden: gå du och gör som han. Han utmanade den här laglärde, kanske på den allra svåraste punkten, att ödmjuka sig och bli nästa. Det räckte inte med att vara laglärd, utan det handlade om ett liv som mynnade ut i handling. Och Jesus utmanar oss att gå och göra likadant. Små steg räcker. Det där lilla, lilla. Det du strider med allra mest. Det där samtalet som du känner att du egentligen skulle ringa till någon. Idag så kan vi vara öppna. För om någon, kanske på arbetet, har speciella behov, be Gud: Herre, är det någonting jag kan göra den här dagen, så hjälp mig göra det. Oavsett hur jag känner mig. För man kan känna sig bedrövlig. Jag känner mig bedrövlig ibland när jag går till Reningsborg och är så trött. Men kan ändå bli överraskad att han i min svaghet ändå verkar. Och några ord till oss som går till kyrkan och som har blivit troende på Jesus Kristus. Bli aldrig så religiös så att du inte är en människa som Jesus har kallat dig till att vara. Så att du inte blir en medmänniska för någon annan. Bli aldrig så religiös att du står i rulltrappan på Clas Ohlson i Västra Frölunda och tänker, ja, den där mannen har jag nog ingen lust att konfronteras med. Släpp taget. Var människa och möt en människa där hon eller han befinner sig. Använd Jesus som förebild. Det är ju han vi ska följa. När han visar oss vägen, steg för steg, i mötet med andra människor. Och som jag säger, om jag så kan hela lagen, om jag så kan alla dessa buden här, men det inte ramlar ner i mitt hjärta, så spelar det ju inte så stor roll. För då har jag ju ändå missat det Jesus säger till mig att göra. Jesus går aldrig förbi dig. Och avslutningsvis så tänker jag på orden i 1 Johannes 4:10, där det står: kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Det är inte mycket som vår Gud begär av oss när vi tänker på allt som han har offrat för dig och mig. För sin nästa, för sina bröder och systrar, för sina barn. Det kostade Jesus allt. Men han har visat oss en väg. Och just den här tiden när det börjar mörkna och bli svårare och svårare att leva som människa, när drogerna blir starkare och starkare, så har han visat oss en väg. Och det kommer han att fortsätta göra. Och du och jag, vi får som lärjungarna bara gå nära honom. Och han kommer att lösa oss från både synd och skam. Och från de gånger när vi har nekat honom det han har sagt. Han förlåter oss för det. Men gå du och gör som han. Mika 6:8 får bli ett tröstens ord avslutningsvis. Han har kungjort för dig och människa vad gott är. Vad begär väl Herren av dig annat än att du gör det som är rätt? Att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud. Herre, jag vill tacka dig för en kärlek som utgjuter sig så djupt. Så att du kan nå fram till den mest bedrövade människa och situation. Jesus, hjälp oss att släppa taget om oss själva, om lagishet, om religiositet. För att också bli en nästa för en annan människa eller för några andra människor. Jag tackar dig för din helige ande som du har sänt till oss. Som hjälp och tröst och stöd och vägvisare som kommer med kraft när vi behöver den. Det är inte alltid vi har kraften innan, för det är inte så att vi bunkrar upp kraften. Men du kommer när vi behöver den. Tack Jesus för att du vill omfamna oss den här dagen. Herre, hjälp oss att också gå vidare ut från den här söndagen och ut i veckan som kommer med ett förbarmande i våra hjärtan, i våra liv. Och hjälp oss att höra din röst genom allt det andra bruset. I Jesu namn. Amen.